Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det är hög tid för att grotta sig in i hockeyvärlden igen. Slutspelet pågår för fullt med SM-finalen, Växjö-Rögle. Vi ska ta ett stort grepp kring den såklart. NHL, där de flesta lagen nu faktiskt är redan klara för slutspelet. Vi synar de stora favoriterna och så får ni ju världsrankingen som vanligt och den heta listan. Allt detta paketerat med våra experter för dagen, Håkan Södergren och Rickard Wallin. Och Wallin, där är, hur är läget? Jag har sett att du håller på att borra och bygga och dona. Jag börjar bli lite orolig att du tar den här tävlingen Handyman 2021 lite för allvarligt.
Ja, man måste göra ett statement ibland här så ni får något att jaga, höll jag på att säga. Nej, men det är faktiskt kul att fixa och trixa lite själv. Så idag har jag spacklat en gaveltrapp på förmiddagen här med hjälp av min far. Så det går sakta men säkert framåt. Lyckligtvis för min del så sjönk ju temperaturen en aning här, så inte barnen står och tror att vi ska börja bada i poolen redan imorgon, för det är några tag kvar innan det är badklart. Men ja, som sagt, om man aldrig har provat, då vet man ju inte om man kan. Så det är en massa jädra grejer som jag har lärt mig i alla fall på den här pandemihantverkstrenden.
Men du, kör du allting? Kör du hela kittet med byggarbyxor och keps på huvudet och allting?
Nej, men jag har ett par sådana snickarbrallor, men nu orkar jag inte riktigt dra på mig allting, utan det är en sån här gammal fleecetröja från Tre Kronor som jag kör och så någon keps, och är det handskar så behövs det, och så gummistövlarna. Så det ser i alla fall ut som att jag jobbar om jag inte gör någonting.
Aj, det låter helt suveränt. Södergren, spacklar du någonting i Oslo?
Hörru du, finns det inte hantverkare då? Är inte de utbildade för att göra sånt?
Ja, jag brukar säga detsamma. Jag är för dålig. Man ska ju faktiskt göra som Rickard säger. Man ska ju testa på det. Men det tar sån jäkla tid när jag ska göra det. Det går liksom inte.
Nej, men sen är det ju faktiskt, jag förstår ju det Rickard också, har med sin pappa där. Det är perfekt, va? Det är lite bonding också. Men samtidigt så är det för jävla tråkigt att göra saker själv. Det är det som är liksom grejen, tycker jag själv. Jag har en brorsa som är fantastisk när det gäller hantverk. Han kan göra vad som helst. Alltså. Och det är hela min familj, så är de fruktansvärt skickliga på hantverk alla. Jag har inte fått en enda arvs-DNA av det där. Alltså. Jag kan ingenting sånt där. Och det, jag tycker inte det är kul heller. Om såvida man inte är, jag ska alltid kalla det hantlangare, men att man har någon som är duktig som man kan antingen hjälpa eller få väldigt mycket hjälp av. Då kan jag tänka mig att göra, för då är det som Valle säger. Då lär man sig ju någonting, alltså, så då är det en annan sak.
Ja, nej, det är sant. Det är aldrig för sent för att lära sig heller. Det finns saker att göra. Mina grannar brukar garva så gott åt mig när jag försöker någonting och så blir det fel, så får de komma dit och rätta till. Och de njuter ju då också, men det får man väl ge dem helt enkelt. Men slut på hantverket. Vi tar tag i en annan byggsats, nämligen ishockey. En liten rundresa först, som vanligt i den här podcasten. Det är ju via Play Hockey podcast nummer 309 nu. Och vi brukar ju starta upp här för att ge en liten bred bild av läget. Ska du ta den när det gäller den svenska hockeyn, Rickard?
Ja, jag får väl försöka i alla fall. Jag tycker att de här breda bilderna är ofta svårare, för man ska ha just det här vidvinkelperspektivet. Och ni vet ju som lyssnar på våran podd att vi ofta snöar in på en viss sak eller visst ämne. Så, men det börjar ju röra på sig lite av de här, jag tänker, förutom finalen som självklart är det stora samtalsämnet, det finalerna ska vi säga. Nu är ju den hockeyallsvenska finalen fortsatt satt på paus ett tag till. Men det börjar närma sig. Men annars så börjar man ju få de här lite sanningarna som har avslöjats redan av vem som ska vara. Att Robert Olsson ska ta över Skellefteå, det visste ju alla. Och Stefan Klockare ska vidare ner till Örebro, va? Och men lite så här avslöjanden med vilka spelare som kommer som man har vetat om ett tag men ändå blir bekräftat. Här på min hemmaplan i Karlstad så har det ju dundrat in lite värvningar med Marcus Nilsson och Mikael Wikstrand blev officiellt klar här igår var det. Va? Så ja. Det är lite sådana värvningar. Kristoffer En skulle till Linköping läste jag på förmiddagen till exempel, Frölunda-spelaren. Så det är lite den tiden på året. Så det känns som att det snurrar lite i kolan och sen får man summera sen när hela den här silly season är över. Ja, just det var det här som hände.
Men ja,
just de här tränarbitarna är väl det som lagen är mest angelägna om att gå ut med nu så att man vet vem som håller i rodret kommande säsong.
Det kan ju inte vara helt enkelt heller att sitta där som sportchef och i den sportsliga ledningen med budgeten när man inte vet ens kommer vi ha publik när den här säsongen kör igång. Det har ju gått så lång tid, det måste vara ruggigt svårt läge. Men FBK, din gamla klubb där, Rickard, öser ju på rejält där med Jakobsson då i spetsen. Hur går snacket där?
Ja, man kan väl tolka det på många olika sätt. Men jag och många fler med mig som har varit runt klubben har väl på något sätt landat. Jag tycker att de gjorde väldigt, ska jag säga fel, men det blev ju en tråkig säsong, det blev ett tråkigt avslut, man räckte inte till och då lite grann stå och säga att man var stolt över vad grabbarna hade uträttat på grund av coronabreaket, det landade inte speciellt väl i Hockey Värmland, utan jag tror att han har fått ganska så fria tyglar nu, Jakobsson, att styra upp ett lite mera stabilt lag, för det var väl allt annat än stabilt det lagbygget som man fick ihop i år, även om högsta nivån var ganska så hög så förväntades det ju mycket mer, så det blir jättespännande att se hur man krånglar ihop alla de här kontrakten och ja, men Färjestad har gått på mer trygghet, mer beprövade kort och sen ska man få det att funka också. Förväntningarna åker ju upp igen och det är ju de som oftast är det svåra att hantera. Sen så finns det ju klubbar som har det svårare att planera. Jag tänker på Brynäs då, som inte har någon tränare, ingen sportchef, och nu har ju även ordföranden tackat för sig, som jag tror att de flesta Brynäs-fans ändå var ganska tacksamma för att man gör den förändringen. Det känns inte helt bra hur det har skötts i klubben på de senaste tiden, men alltså dagarna går ju, månaderna går ju och det är stora rekryteringar som ska göras för att få ihop den här anrika föreningen och få den på rätt spår igen.
Jag skickar bara ut den pucken då, får ni hojta den som vet någonting. Har ni hört vad som sker där med Brynäs? Josef Boumedienne, kommer han bli kvar? Vad vet ni?
Ingen aning faktiskt. Tycker de, och jag tror att de håller det väldigt tajt. Det är som sagt, det är en klubb där det är lite från utsidan sett rätt så mycket kaos. Va? Campese försöker väl hålla ihop det där så gott han kan. Va? Men det är som sagt, det är en förening som av hävd har väldigt polariserade grupper av människor som är inblandade. Det vill säga det finns alltid två rätt så starka fronter i Brynäs. Gamla spelare på ena sidan och lite andra intressenter på andra sidan. Och ibland kan det vara liksom gamla lagkamrater som står precis mot varandra om vad man tycker och tänker om. Så Brynäs har ju alltid haft ett rätt tung belastning i bakgrunden av förståsigpåare då, som alltid ska tycka och tänka. Va? Så att det är nog rätt tufft. Och sen är alltså Gävle en sån där mellanort som ligger och dansar väldigt farligt. Örnsköldsvik-status, Timrå-status, Leksand-status för ett antal år sedan. Mora. Alltså det kan lätt gå åt fel håll. Nu klarade de sig faktiskt, kan vi säga, tack vare egen kraft mot HV. Va? Och det var nog som sagt mer än bara en räddning av SHL-platsen. Jag tror att det har kunnat gått väldigt illa för Brynäs som jag tror har ett tufft arbete att bygga upp en hel organisation och förtroende och framförallt ett lag då, som kan konkurrera. Va? Så att, det är nog inte, det är rätt bråda dagar uppe i Gävle, det ska jag nog tänka mig.
Ja, men garanterat, det har ju varit egentligen lite små kaotiskt där egentligen. Sen vi var inne i det där omklädningsrummet, det var inte vi som ställde till det, Rickard. Men kommer du ihåg när vi smög runt här inför Champions Hockey League-matchen? Det var väl mot något tyskt motstånd, kommer jag ihåg. Och Roger Melin hade väl sin sista kväll där i Gävle innan han fick gå. Det var ju märkligt allting, du minns va?
Ja, vi kände det både du och jag att det är något som inte stämmer här inne i omklädningsrummet. Och vad jag sällan känt den så... Nu kändes det ju konstigt att gå in i Brynäs omklädningsrum från början.
Ja, klart.
Kort efter att man har slutat. Och, vi har ju haft våra duster genom åren så sett. Men just hur det kändes och just mellan personerna som gick där kändes det som att det var något som låg i luften. Och det har man inte lyckats skaka bort eller vädra ut eller vad man ska säga på väldigt, väldigt lång tid. Det var ju Thomas Berglund som i de senaste 5-6 åren med sitt enormt tydliga ledarskap skulle jag vilja påstå... lyckades strukturera upp det där, och det var det sämsta som kunde hända att han lämnade Brynäs när han gjorde, för att de hade behövt en lite längre period över att någon verkligen kunde hålla sin linje och hålla alla andra, som Håkan säger, lite granna utanför utan att det påverkar allt för mycket. Så det här är jättestora rekryteringar där, och det blir spännande vad som händer, och hoppas att de tar det på rätt sätt och får in personer som jätteimponerade det Josef och Nisse gjorde när de kom in. Men precis som han har sagt så också efter, att det är ju en sak att göra det över en kort period och en helt annan grej att göra det över tid. Så vi får se, det blir intressant i alla fall att följa.
Härligt.
Hörru, innan vi går vidare, jag hör att du försöker att få tag i ordet här, Niklas, men alltså vad ska vi göra av den hockeyallsvenska finalen? Alltså reellt sett så finns det ju faktiskt risk för att den inte kan spelas. För att jag har förstått det som att någonstans är VM-starten väl en slutpunkt för svensk hockeysäsong. Och jag vet inte faktiskt om man har tänkt sig att man kan spela längre om det behövs. För att så många sjuka som det är bägge de lagen. Alltså, finns det egentligen sportsliga förutsättningar att gå igång så tidigt som man pratar om nu? 9/11 är väl nästa?
Ja, det
kom ju någonting nu för inte så länge sedan.
Ja, precis, jag tror de flyttade till 11 då, eller?
Bekräftat 9:e att det startar upp på söndag här.
Och det är realistiskt?
Ja, båda klubbarna har ju gått med på det i alla fall. Så det är väl det som gäller i nuläget. Och realistiskt eller inte. Jag tycker att de borde ju ändå ha fått någon form av betänketid på det här. Och veta vart man är på väg. Och sen kan det ju kanske bli så att de spelarna som inte är tillbaka. Ja, tough luck liksom. Vi kan inte vänta längre. Nu kör vi. Jag vet inte om det, så jag hoppas inte det. Men det är precis som du säger. Det är väl 15:e där som är sista, sista inplanerade datumet. Och sen den 16:e, då är det sayonara med säsongen om allt går som det ska. För sen blir det ju ännu krångligare med försäkringar och hela den biten, tänker jag. Även om det är väl sista april egentligen som är kontrakten, men man har lyckats förlänga det fram. Jag vet inte hur man har löst allting, men
jag får ringa Ryman, jag ska kolla.
Ja, det.
Match 3 söndag, match 4 måndag, match 5 då onsdag, eventuell 6:e match fredag 14:e och sen eventuell 7:e match lördag den 15:e. Sen är det ju då, om det är spelarna som ska på VM, nu vet jag inte om det kommer vara där, men det kan ju vara i något annat landslag än Sverige, så är det ju 16:e som man ska sätta sig i karantän där i Riga. Så det blir ju bråda språng ju, men det är samma sak för SM-finalisterna där, Växjö och Rögle. Vi hoppas i alla fall att de kan teka igång igen den där serien. Det blir ju helt nya förutsättningar nu när de drar igång.
Bäst
av 5, ja. Man får tänka så helt enkelt. Och se vilka som är utvilade och kan köra. Man får respekt för sjukdomen också, att det är konsekvenser. Det är inte bara att gå in och gasa igång igen.
Det är det som är liksom lite som ligger i, tycker jag, i bakhuvudet här, va. Dels att kanske inte blir sportsligt rättvisa, men framförallt också liksom den riskzonen som man hela tiden befinner sig i, va. Och sen att det faktiskt att det blossar upp igen, för det har inte varit otänkbart och det har inte varit ovanligt heller.
Nej, sannoliken hockeysvenska, så vi var rätt förskonade från det här med covid. Nu fick de en rejäl dos här då när det gällde som mest i finalen. Det var som Rickard förutspådde, den här lilla korta rundresan. Det blir en lång, lång trip istället. Vi tar väl en liten kort avstickare till NHL bara för att ge en liten uppdatering också, Håkan.
Ja, där tycker jag, där börjar ju allting faktiskt gå på... inte på skenor alltså, men... jo, det gör det väl i och för sig, skridskoskenor. Men... alltså det börjar ju kristalliseras ut, både playofflag, det börjar kristalliseras ut att det är publik på de flesta arenorna. Den enda egentligen stora frågetecknet som återstår, det är ju egentligen hur man gör dem ett eventuellt slutspel i förhållande till Kanada-divisionen som ska slussas in då i USA eller vad man nu ska finna för bubbellösning den här gången. Så att mycket av NHL är ju faktiskt för tillfället då rätt stabilt, va? Vi kommer ju komma tillbaka till det, de här playoff-lagen och allting sånt där. Det börjar ju faktiskt också se ganska klart ut på sina håll och platser. Men det känns egentligen som att där är det för stilla inför stormen, kan man väl säga att det verkar vara i NHL då, sista veckan innan slutspelet och ska gå igång och liknande saker. Så att jag tycker faktiskt att det räcker egentligen med den lilla rundresan till NHL, för att senare kommer vi gå in lite mer specifikt på lite mera detaljer i NHL.
Det ska vi sannoliken göra, för jag vet att vi har med oss en tyckare också, en före detta målvakt, en numera hockeyanalytiker i TV-rutan, Erik Granqvist från Ängelholm. Precis samtalat med Osten uppe, han sitter väl uppe i Luleå gissar jag. Nu är han med och säger, Erik, vad sa Osten, Erik?
Han hälsar till er killar. Som flygande reporter nu är jag ju överallt i den här underbara hockeyvärlden, och jag kommer tycka till om att använda media som budbärare, och där var ju Osten väldigt skicklig när vi vann guld med Luleå 1996. Så jag ska berätta en hemlighet om det för om en liten stund. Men först vill jag bara säga att det är så intressant det här, för alla vi har ju varit med om det, att man använder media på ett smart sätt för att få fram sitt budskap, för att vilseleda, för att flytta fokus. Och efter första finalserien där, matchen när Växjö vann hemma mot Rögle med 2-1, så sa ju Sam Hallam, det sista han sa på presskonferensen där när han och Cam Abbott satt i ett omklädningsrum där i Växjö, att sen var det ju sagt att vi vann även fast vi inte hade några utvisningar med oss. Vi fick inte spela powerplay, men Moritz Seider verkar ju ha en egen regelbok. Det är klubban högt i varenda närkamp, men domarna tar ju inga utvisningar. Och det där säger han ju bara för att i förhoppning att domarna ska få mer fokus på det och börja frågasätta, kanske vi ska ta utvisningar på Seider. Också kanske förhoppning att Seider ska dra av några procent på sitt närkampsspel, som ju är NHL-snitt på det på många sätt och en viktig faktor för Rögle fram till den här finalen. Så jag tyckte det bara var intressant att se det och hur mycket man använder det, och folk kanske inte känner till att det här är ju medvetet, det är utstuderat, det är planerat exakt vad man ska säga, och det var därför jag ringde till min gamla guldcoach och hörde vad hans tricks var.
Och vad var det?
Ja, det var inför finalen mot Frölunda, den här klassiska finalen Frölunda och Luleå då 1996. Nu sitter
det är direktören Håkan här, som sitter och blåser lite här.
Håkan, du sitter och blåser här nu, försöker blåsa bort gulddammet från medaljen. Men nu är han borta, Håkan. Jo, tillbaka till 1996. Inför finalen, då pratar Osten och läcker ut information till NSD och Kuriren, de lokala tidningarna där uppe, att Frölunda skrinar och interferar i sina uppspel. Alltså en kille gick upp och tog bort våran toppstyrningsgubbe då i Luleå. Och då stod ju det i tidningen, så alla fans såg ju det och reporterna där då som sände. Så varje gång Frölunda skulle göra ett uppspel, så var ju då hela publiken buade direkt, de gick upp och försökte skrina bort toppgummen, och domarna började ta utvisningar. Så vi vann den matchen med 7-1 initialt. Och sen fick Lasse Falk och Frölunda ändra sina uppspel tack vare att Osten då och Brocke, som var våra coacher, hade planterat det här i lokalmedia som då blev till riksmedia och påverkade den finalen. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Och som sagt, gör man det på rätt sätt, på ett smart sätt, man får inte göra det för ofta, men gör man det smart, då kan man vinna stora fördelar. Och sen så, killarna kan ju kanske berätta när jag har lagt på Håkan och Valle om saker de minns när man har använt media. Men sen måste jag säga en grej till också. Tom Wilson, det var ju fruktansvärt att se. Det är ju en skam för hockey det han gör på Panarin, när han tar honom i håret och sliter honom bakåt. Han hade kunnat spräckt skallen, Panarin. Tom Wilson har varit avstängd på senaste 3,5 åren 5 gånger. Och det här kommer förhoppningsvis blir den sjätte, där han, vad jag tycker, ska vara avstängd i ett år, göra terapi. Sen när man kommer tillbaka och försöker spela efter ett år och man ser att det här beteendet fortsätter som han har på isen, då är det bara stänga av honom för all framtid. Det är min åsikt. Jag tycker till om två saker där, Niklas.
Ja, det är helt okej, Erik. Du, trevligt att höra av dig. Och fortsätt njut nu när finalscenen och flyttar ner till ditt Ängelholm. Prekärt läge för Rögle.
Japp, Växjö vann två sina matcher hemma. Och nu är det då i hajtanken som Moritz Seider och de ska försöka reducera och kanske till och med kvittera finalscenen, två raka matcher här i Ängelholm. Andas och njut, killar.
Det ska vi göra. Tack så mycket, Erik Rönnqvist. Snart tillbaka i tv-rutan också i podcasten nästa vecka. Vi stannar väl upp vid den första pucken som man hade, det här med att utnyttja media. Hur bra var du på det, Rickard?
Ja, jag vet inte om man ska bikta sig i det här fallet. Nej, men det är klart att det hände ju att man ville plantera saker som, framförallt när man kom långt i slutspel som det är nu, när allt fokus blir på en serie, så blir det ju lättare att kanske framförallt använda det för att sätta press på spelare eller domare, och oftast är det ju domarna som får hantera det. Och jag tycker väl att just det här fallet som Sam Hallam gjorde det, så han har en poäng, och det är hans fulla rätt att sätta lite lampa på hur Seider spelar, för det har varit lite, vad ska man säga, på gränsen, och han gör ju det som är bäst för sitt eget lag. Och det som var smart med att han gjorde det när man hade vunnit, så blev det inte så att det där är bara gnäll, så det avfärdar vi. Så det tycker jag var smart. Jag vet någon av finalserierna, jag kan inte minnas vilket år, det måste ha varit 09 när vi mötte HV till exempel, så gick väl jag ut efter första finalen som vi fick stryk ganska stort i, och vi hade retat oss på att Martin Törnberg ramlade ganska så enkelt och fick med sig ett par utvisningar där de gjorde mål på. Och jag blev skadad i den matchen, så jag, när jag fick frågan om min skada, så bollade jag in den istället. Det var inte så övervägt, utan det var mer en reaktion där, och det tog ju spinn så inåt i bomben bara. Så han var ju superfrustrerad och åkte och slog och tjafsade på mig i resten av finalserien, och det var ju svinbra, för han var stekhet och gjorde hur mycket mål som helst där med Davidsson och Voutilainen, och jag tror att domarna också omedveten, det är ju människor, om det är någon som hamnar i fokus på det sättet, så kommer det till dem också, och då ställer man sig kanske frågan, ett sånt här 50-50 beslut, att ja, hur var det nu verkligen, och samma sak kommer ju hända med Seider och de situationerna, att varje gång han blir inblandad i någonting, så finns det där i bakhuvudet på domarna. Så egentligen hör ju inte till spelet, men den mentala delen, vad var det Erik sa i helgen, att det var 90% av 85% av hockeyn, så det var inte så svårt att spela då, om man bara har ett starkt psyke.
Nej, jag tänkte det också, fast man hade kanske haft möjlighet att bli hockeyspelare.
15% kvalitet bara.
Om skridskåkningen var 5 för mig där kanske. Ja, nej, men det är ju väldigt en het potatis där också, och så med tanke på situationen som blev i final 2 då med Seider, Håkan som åkte på en utvisning, och de tittade länge upp mot jumbotronen, mediakuben också, för att se om det skulle bli ännu mer än 2 minuter när han var uppe med näven. Det var väl, jag vet inte vem det var det på Holmberg? Jag minns inte riktigt.
Lundberg.
Vad tänker du kring just det fallet?
Alltså det finns ju ett par stycken saker man kan ta upp i fallet då. Ett är ju här, alltså det finns ju ett uttryck för det här. Det kallas ju nyttiga idioter. Alltså det är de du sätter i som egentligen för fram ditt budskap, för förstärker du när du inte får ut det på något annat sätt, va? Och där har ju pressen använts av många. Alltså politiker är väl väldigt duktiga på sånt också och liknande. Och det är ju ett sätt att fästa lite uppmärksamhet, med all rätt ska man väl säga, för att man har ju säkert gått internt. Domare, domarobservatörer, domarchefer, alla har nog säkert fått den här påpekan förut, men när det inte händer något och man tycker faktiskt innerligt, och det kan man väl egentligen med lite rätt ge Hallam här, att han spelar ju faktiskt på gränsen hela tiden. Och nu gick det ju faktiskt överstyr, måste man ju säga, med den vänstra handen uppe i ansiktet på Lundberg, och det var väl tur att det var handsken, för hade det varit klubbskaftet, då har de varit tack och adjö för ett par matcher. Så att jag tycker det är helt riktigt så att säga, att man kan göra sådär, för att man måste ju kunna fästa lite uppmärksamhet på det som man inte tycker är rätt, om man inte får någon respons på något annat ställe.
Men om vi relaterar och använder din erfarenhet här, Håkan, hur stor skillnad är det nu? Jag tänker på det här, det går inte att säga längre, ja, men jag läser inga tidningar längre som man alla kunde dra förr i tiden, och så var man helt bortkopplad från det mediala. Det där funkar ju inte nu, för du har ju telefonen alltid typ några decimeter ifrån dig, och det är klart att alla är på sociala medier på något sätt.
Ja, dessutom så är ju många, alltså det är ju så många som egentligen är supporters som är på nätet. Det är ju inte journalister, utan det är ju liksom påverkare utifrån eget tycke och smak, va? Det finns ju egentligen ingen som har någon, vad ska vi kalla det, någon rättspatos bara, utan det är ju bara sympatier åt ena eller andra hållet som är egentligen grunden för vad man tycker och tänker. Så att det är ju väldigt svårt att undvika, och det tror jag man använder både internt till klubbarna och genom supportergrupperna, som sagt. Så att där står man nog rätt lika. Och det där med att man inte läser tidningen och sånt där, så du kan inte undvika det, för att det är både öron och ögon, alltså alla sinnen som på ett eller annat sätt meddelar vad som står eller tycks eller tänks eller skrivs. Så att nej, den köper jag inte, den tanken köper jag inte.
Men du hörde ju med Rickard när han berättade om SM-finalen Färjestad och HV. Vad har du för exempel att ta upp från din karriär när du satte press på något via media?
Nej, det var väl inte jag egentligen, utan vi hade ju klassiskt mot Färjestad där 83, va, när Lobe fick utstå både det ena och andra, så säger man. Men och det finns ju fler. Jag kommer ihåg, var det Peter Ekrot eller någon som hade vid något öppet möte som man hade med supportrarna i Djurgården, som hade betett sig lite illa. Så när de fick frågan vad vi spelare tyckte om någonting som inte var speciellt bra, då, typ att de kastade snusdoser och sånt där, så tog när alla fyra satt tysta, liksom vi som satt på Lideparad där, så tog bara Ekrot micken och sa så här: det tycker vi spelare är bra, fortsätt med det. Så. Okay. det finns ju liksom en hel, det finns många olika intressen in i en grupp också med hockeyspelare, vad de tycker och tänker om sådana där saker.
Alltså, är inte det rätt intressant att ju, när man kommer in i den här tiden på året, när det är finalen, alltså man nästan kan lukta på medaljerna och pokalen, då är lite grann det här, ja, vad som är rättvist och vad är bra för spelet. Det handlar ju bara om att vinna. Man ja, måste ju vara ärlig och säga det.
Ja, ja.
Och det är det som har kommit ut i matchen igår, tycker jag också. Att, ska vi vara helt ärliga, ser vi den där handsken ifrån Moritz Seider i omgång 48? Det är klart som fasen, han åker på matchstraff. Det har varit hela säsongen. Ja, blodvite. Ja. Och det hade bara varit att åka ut och duscha och ingen hade sagt ett skit. Nu är det så här, ja, men han försökte bara skydda sig och sådär. Och det, jag kan tycka att det är fint båda, men det är ju en annan regelbok igen. Det kan vi vara helt överens om. Och den huvudtacklingen som precis. Den är också klockren. Det är klart att det är ett matchstraff. Ja, men då tar vi 2+10 då, för att ja, det är ju final och vi vill inte avgöra det på något sätt. Ja, men fint, men då har vi det så hela året. Jag tycker att det är lite dåligt att man börjar ändra. Men jag förstår det samtidigt också. Och det är ju det man vill som spelare och som alla. Att det blir känslor, alla som följer hockeyn också. Att det får inte bli för svart eller vitt heller. Jag kan tycka att det är svårt att vara riktigt objektiv när det är så nära finalerna. Och det är väl lite grann det som är charmen också.
Jo, men Rickard, om jag relaterar till våra egna upplevelser. Och din också, Niklas, på innebandyn då, så att säga, va? I många matcher så är det ju så liksom, att är det generellt ett fult spel, är det generellt för mycket våld eller vad fan, jag vet inte fan vad man ska kalla det, eller där man går över gränsen lite för mycket då, vid varenda närkamp, ja, då börjar ju domaren ta saker. I de här två första finalmatcherna så tycker jag det har varit jäkligt bra spel. Det har varit disciplin, det har varit bra närkampsspel, det har varit... Och det var samma framförallt Rögle-Skellefteå-matchen, tycker jag, men nästan var ännu bättre. Men på något vänster smittade ju av mot domarna då, när de egentligen, jag tycker det var minst 4 minuter till exempel på Seider där, med blodvitet. Men i och med att ändå har varit så, ska vi kalla det disciplinerat då, i tacklingar och liknande, så tycker man liksom att man tar inte till de större straffen, utan då är man väldigt mild i sina bedömningar generellt i matchen också. Det känns nästan som så, va? Åh, ni har ju uppfört er så bra tidigare, så att nu tar vi inte någon större straff, utan nu smiter vi undan lite lätt här. Va? Nästan lite på det viset tycker jag domarna agerar.
Det är precis så det är. Och det som blir snett i det här är ju att alla med Växjö-sympatier då minns ju såklart Ilari Melarts tackling mot huvudet som det blev 5 matcher för. Och då sitter man ju det här. att nej, det där blev nog inte riktigt rättvist. Om det ena blir 2+10 som träffar i huvudet och sen blir det 5 matcher. Jag säger inte att det inte fanns. Man kan vrida och vända på dem där. Oh, det var bara i huvudet och det var från sidan och det var våldsamt hit och dit. Men någonstans, det som man skulle önska är ju att det gick att hålla en lite mer tydlig linje oavsett vart den är. Och problemet är, precis som du säger Håkan, när domarna känner att om vi tar den här lilla tveksamma och skickar den till disciplinnämnden så blir det 5 matcher. Ja. Det kanske är lite hårt. Och så vill man ju inte ha det heller. Så ja, jag kan bara, det är skönt att sitta på sidan ibland och inte behöva hetsa upp sig allt för mycket för det där, för är man spelare så blir man ju helt skogstokig när det är någonting som man känner inte riktigt är rättvist åt ens egna lag, men det är lite orättvist åt andra hållet, då gör det inte så mycket.
Nej, men jag faller också in på det, var oerhört disciplinerade lag där, när man följer det nu på nära håll där, Växjö Rögle, alltså 2-1 i Växjö i första matchen, 3-2 efter Sadden i den andra, och vi måste ju bara lyfta namnet också på han som avgjorde, Hardy Herman Aktell. Alltså det namnet, det är ju värt att få bli matchhjälte varenda gång de lirar. Så vilken sköning alltså. Oväntad matchhjälte där också. Men strunt i det och gå in på det spelmässiga, Håkan. Hur bra är finalserien så här långt?
Jag tycker väl den kanske har saknat lite glöd faktiskt. Lite mer tuffhet eller sånt där. Men det kommer nog att det är två väldigt skickliga lag. Tänker du Skellefteå-Rögle-serien och Skellefteå-Luleå-serien, så var ju det liksom mycket mer tuffa matcher. Mycket mer... vinna-försvinna-matcher på något sätt och vis. Här ändå så är det två lag som har sitt egen strategi, sitt eget spelsätt och spelar dem för att de tror att det är det sättet som ska besegra motståndaren på. Va? Och hittills är det ju faktiskt Växjö som har dragit det längsta strået. Jag kallar det lite mer akademiskt spelsätt. Alltså de är ju väldigt noggranna, men de agerar nästan i samma mönster. Back, uppspel mitten, uppspel på kanten eller in i mitten från kanten. De är väldigt, väldigt metodiska i allting som de spelar. Och hittills måste jag erkänna så har ju deras centrar, nu bytte de första centrar, Rosén gick ner i andra linjen där och så kom han Gons in i första, va? Och det har ju varit ett kanonbyte för dem de här matcherna. Men även då Josefsson och i tredje linjen Holmberg där. Så centerlinjen i Växjö har ju varit mycket bättre än vad den har varit faktiskt i Rögle. Och det har varit det som avgjort matcherna, menar jag. En sån som Ryfors har inte sett mycket av, så att säga, direkt i början. Utan bästa center i Rögle nu, det är ju Mattias Sjögren som har liksom växt egentligen som härförare för deras del. Men de andra spelarna saknas ju, tycker jag, väldigt påtagligt. Bristedt som dyker upp här helt plötsligt då, det är lite sån här popcornspelare, va, som är väldigt bra i vissa moment, och nu har han haft sina liksom moment där han har kommit in rätt i matchen och varit väldigt framgångsrik. Men som lag betraktat så känns det som att Växjö liksom växer för varje match och ju längre i matchen också. Mm. Men alltså, jag tycker att Rögle däremot med skador nu också, man är väldigt beroende av Jelenas sider på backspel, att det funkar och att de kan ge understödet. Så det börjar, tycker jag, att växa ut ett favoritskap på Växjö som är lite större för varje match. Inte bara tack vare vinsterna.
Oj, vad du älskar att använda uttrycket popcornlirare också. Det är ju så när Håkan Södergren mår som bäst när vi jobbar på live ute på en arena. Då ska du ha lite popcorn med dig också. Då,
ja, visst. Självklart. Det är underhållning. Ja. Det är underhållningsbranschen. Det popcorn hör till underhållning.
Underbart. Vi poppar vidare då och trär på Rickard en grönvit tröja. Då ger Rögle lite hopp, lite nyckel som du tror att de behöver använda för att hitta in i den här finalserien på allvar?
De har ju spelet och de har spelarmaterialet och de har egentligen allting för att kunna vinna finalen. Jag tycker att de har gjort lite fel så här långt. Jag tror att de tillät sig att bli lite nöjda med att vara i final och kände att vi är lite favoriter. Det här fixar sig. Vi tar det här inför match 1 och gjorde en ganska... Ja, jag ska inte säga slätstruken figur, men bara en okej match och blir utmanövrerade på, precis som Håkan säger, ett taktiskt skickligt Växjö där man har varit i den situationen förut. Det är den fördelen, och det är därför det ibland alltså är viktigt att ha de spelarna som har varit med i de här sammanhangen förut och inte bli tagen av stundens allvar och hamna i det här 0-2 underläget som man nu har gjort. Fördelen är ju just att man ändå spelmässigt är väl så bra som Växjö, och med lite mer effektivitet och lite mer smartness i vissa lägen, så har man ju alla möjligheter att vända tillbaka. Och man måste fokusera på att vinna match 3. Det är ju en måste-match för Rögle. Så börja där, då står det 2-1 om man vinner den, och då är det öppet igen, tror jag. Så man får liksom bryta ner och lugna ner sig lite grann, och komma tillbaka på hemmaplan tror jag kommer hjälpa jättemycket, även om det inte är livsviktigt med hemmaplan, eftersom det inte är publik och hela den biten. Så, men jag gillar hur Rögle spelar, jag gör det verkligen. Men jag tycker att de har slagit sig själva lite grann. Och sen så är det ju skadorna som oroar. Hoppas att de kommer tillbaka till lite mera. Nu gick ju Edström av sist också. Det är faktiskt ett stort avbräck för dem. Nu är det viktigt att ha en bred trupp och några som kliver fram i rätt läge. Alla Mattias Sjögren, som jag tycker också har verkligen klivit fram och varit bra där. Men det behövs ju fler som kommer upp på personbästa nivå. Och där tycker jag inte Rögle, även om de spelar väldigt underhållande och fartfylld och tung hockey och har gjort det väldigt bra. Så det är nu det ska vara som bäst. Och där är det ju för Cam Abbott och company att lägga fokus på rätt saker. Jag ser fram emot match 3 så sätt, för att det är ju den här härliga kraftmätningen mellan de två bästa lagen i Sverige i år. Det får vi vara ärliga och säga. Men det gäller att plocka fram det.
Ja, men så är det, och det blir 2 vilodagar då innan den vänder ner till Ängelholm då för duell 3 mellan de där båda lagen. Växjö ledning alltså 2-0. Ni har ju god rutin av SM-finalen, ni båda två av de större lirarna i svensk hockey. Håkan, om du bara får plocka fram ett SM-finalminne, vilket blir det då?
Jag släpper ju de 3 jag förlorar då, så kan jag välja någon av de 4 jag vann. Det är så. Den känns rätt uppenbar, va?
Ja, det är helt rätt.
Du har väl hört den här, nu är det väl inte han som har skrivit den, men Rod Stewart körde den, First Cut is the Deepest. Har du hört den låten?
Hur går den?
First cut is the deepest.
Ja, den har
baby,
hört.
I know.
Jag vill bara få dig att sjunga, det har du inte gjort så det var svenskt att sätta här.
Nej, jag gör det inte gratis heller, så det kostar, det skulle du veta.
Det tar vi.
Ja. Nej, men, och det är 83 då när vi vann i Skandinavium faktiskt. För då på den tiden så spelades den sista eller den femte och avgörande som det var då, alltid på neutral plan. Och det var ju lite speciellt, va? För att det var ju liksom, det blev ju egentligen du vet den här råttfångaren som går och visslar och sen kommer alla efter, va? Det var nästan så. Vi åkte en buss ner till Göteborg och så kom det, jag tror det var 8 eller 10 supporterbussar kom och följde oss på vägen. Alltså det var ju nästan som en kortege från Stockholm till Göteborg. Och detsamma var det från Karlstad ner också. Men den kommer man ju alltid ihåg då, med tanke på att det var ju så här, Djurgården hade ju inte vunnit på 20 år, va? Och hade ju varit nere i första ligan, eller första divisionen som det hette då, och kommit tillbaka och allting sånt där. Så att den är ju då på det viset väldigt kul. Men det jag kommer ihåg mest, va, det var ju liksom att det var ju rätt kul på kvällen i och med att man hade vunnit, så det var ju lite galet där. Och på morgonen när vi skulle åka hem då i bussen då, så satt vi oss inne i bussen och ingen reagerade innan vi hade kommit utanför Halmstad.
Okej.
Okay. Vilket någon frågade så här, men skulle inte vi till Stockholm? Då hade chauffören kört 8 mil fel ner mot Malmö istället för att åka mot Stockholm. Så vi undrar om han hade varit sist på festen.
Otroligt, ja.
Ja, men inte nog med det, va, utan när vi kom tillbaka då, så körde vi upp förbi Göteborg igen, så kom någon på helt plötsligt att Rylander, som han hette, Björne Tulpan, han hade blomsteraffär på Upplandsgatan, Flora butik, så han kallades Björne Tulpan då. Har du pokalen? Nej, sen har inte ni den? Nej. Då hade vi glömt den i baren på Opalen i Göteborg. Så på vägen hem när vi hade kört fel så körde vi in och hämtade pokalen som stod kvar i baren på Opalen. Sen åkte vi upp mot Stockholm. Så att det var en bra fest, alltså, det kan jag säga.
Ja, jag förstår det. 4 SM-guld alltså. Det är samma antal som Rickard har också med sina SM-guld. Guld 02, 06, 09 och 11. Bara 2 finalförluster, Wallin. Jag gissar att du lyfte upp en av vinsterna också. Ja, det kanske han inte gör. Han försvann iväg där.
Han är för blygsam.
Ja, han är för blygsam. Vi anropar Rickard och ser vad han tog vägen för att prata om det där. Vad blev det i den där finalen, Håkan?
Där är han.
Hallå, hallå. Underbart. Ja, du stängde väl av?
Jag lekte med mikrofonknappen här som vi har fått instruktion av poddirektör Granqvist. Så glömde jag sätta på den, förlåt.
Jag trodde det var för att Håkan var inne på den här finalen 83, att du inte ville vara med mer.
Jag stängde av ljudet och lyssnade inte heller.
Nej, jag förstår det. Vad har du för minne, Rickard?
Alla de här finalerna som man har varit med om och och vunnit. Det är ju speciella minnen och varma känslor. Jag håller med om att visst första gången är speciellt. Men jag tänkte faktiskt lyfta fram en final som satte stora avtryck på mig som jag inte varit med och spelat själv. Och det var 97 när Färjestad vann mot Luleå. Det var precis i sammanhanget när jag skulle flytta till Karlstad, så jag hade ju precis fått de här Färjestad-sympatierna verkligen slagit igenom, och det lila gula underdogslaget som kom in som långt ifrån topplag i ligan mötte stora starka Luleå.
Och ja, men vänta nu, det lila gula på 90-talet, det var ju Djurgården.
Ja, den lilla säsongen. Det är väl ingenting ni pratar högt om nu, att ni skulle låna Färjestad Sverige.
Det är alltså därifrån dina influenser om bra ishockey kom. Alltså. Nu har du egentligen avslöjat din bakgrund. Alltså.
Nu stänger du av mikrofonen.
Luta dig tillbaka, ja. Direktören, och lyssna lite.
Ja, men i alla fall, den matchserien tycker jag var en av de mest underhållande också. För Luleå hade ju ett riktigt, riktigt bra lag på den tiden. Och även Färjestad då, som med Jörgen Jönsson och kompani i spetsen där. Så den gjorde ett stort avtryck på mig, hela den finalserien också. Att, det var ju precis i övergången, eller i övergången var det inte. Men det var ju på den tiden där det var verkligen slutspelshockey. Och om inte gatans lag, så i alla fall så fick man väl inte utvisning om man inte hade crosscheckat av en träklubb över armen på någon annan. Så det var en sån där häftig matchserie att se, och Roger Johanssons tandlösa flin liksom. Det kändes ganska ouppnåeligt för en annan som var 16-17 år i det där och skulle precis försöka ta sig in i juniorhockeyn och på sikt också siktade på att komma upp i A-laget. Det kändes häftigt det var verkligen en sån där man fick komma och lära känna killarna bakom, så har man fått höra historierna om vad som låg bakom där, och hela den här kompisandan och färgstandan som det byggde på med Claes Eriksson och Greger Artursson och de doldisarna i sammanhanget också. Stefan Åtan Nilsson till exempel, ja, som jag spelade ihop med i Troja. Så det var en häftig final med som alla i Karlstad kommer ihåg väl.
Förlåt mig nu, Håkan, Rickard får hjälpa mig. Greger Artursson, när var det han avgjorde SM-finalen sen? Vilket år var det? Det var ju mot Djurgården. Var det Söderström? Var det han som stod då?
Det var ett helt år senare.
Ja, det var det.
98.
Jajamän.
Ja.
Ja.
Det är Wikegårds fel.
Ja, men Wikegårds fel.
Han har inte hämtat sig än.
Nej. Jag fångar upp ett minne. Ska se om jag kan spela upp det lite. Mitt finalminne då, det är nog det här faktiskt. Det där känner ni igen också, va? Jag ser bilder på kung Sune Bergman i båset. Det var ju Johan Lindbom, och anledningen var ju för att han var ju från samma modeklubb som mig där, Alvesta SK. Man följde alltid honom lite extra, så kom han till HV, man åkte själv upp och stod i klacken där uppe i Rosenlundshallen. Så när de vann den där matchen mot Brynäs, så hade jag flyttat till Göteborg i sig. Men det var mäktigt. Han låg ju ner på knä och sen bara ställde han sig snabbt upp och drog iväg det där skottet. Jag tror det var i femte avgörande matchen att det blev 5-4.
Vart väl trippad på vänsterkanten, ja, precis, ja, innan och liksom ner. Ja. Men alltså, avslöjar du här att du är en gammal klapp- och klanggida alltså?
Nej, jag stod inte i klack, men det var ju, ni vet ju Rosenlundshallen, det var ju i stort sett klack överallt. Man fick åka upp, så jag stod 2 timmar innan, så tog pappa med mig och några av bröderna. Så stod vi där 2 timmar innan och väntade, och så tittade man på den här matchen. Det var ljuvligt. Jag har säkert sett dig, Håkan, spela. Kan jag tänka mig? Jag minns inte det, tyvärr.
Du stod och buade.
Jag buade,
vet du. I Jönköping, då förstår jag att du inte... Nej, det var, alltså Jönköping var ju en liten håla att åka till, ska jag säga. Alltså Rosenlundshallen var ju tuff. Alltså, för där satt publiken. Det var ju egentligen den enda arenan. Skellefteå och Umeå kom ju till sig. Men där var ju enda arenan egentligen som inte fanns någon plats mellan sargen och läktaren. Utan där var det ju dikt in till glaset som folk satt, och sen var ju alla alltså lokalpatriotismen är ju nästan som starkast i Jönköping av alla ställen, va. Den är rätt så tuff där nere, va.
Ja, den har
det var en rolig arena att spela i.
Jönköping. Ja, men härligt. Ni hörde att det var Pärlskog som kommenterade det. Jag tror det var tillsammans med Bosse Berglund också. Det var TV4 som visade finalen där och då. Men nu lämnar vi SM-finalen. Vi kommer fortsätta njuta av duellen Rögle-Växjö och se om Rögle kan hitta tillbaka. Mer om den hockeyallsvenska finalen i nästa veckas podcast när den har kommit igång. Tanken är att det tekas då match 3 på söndag. Det är alltså planen nu och hoppas då att både Björklöven och Timrå är fullt friska för detta. Vi vänder mot NHL.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Via Play Hockey Podcast nummer 309, vi har tagit oss från Sverige till Nordamerika och NHL, och man måste ju fastna när man själv sitter och älskar att räkna poäng. Man går in på Erik Rönnqvist uppdateringar varje morgon för att se hur många poäng gjorde Connor McDavid. Jo, han har gjort 91 poäng i detta nu, och det är ju anmärkningsvärda siffror. Han gör alltså 1,82 poäng per match. Vad säger man om det, Rickard?
Världsklass.
Och vad beror det på att han kan producera så här mycket poäng år 2020-2021?
Ja, men ska vi verkligen vara förvånade eller ska vi börja förstå att han är så här bra? Men jag håller med dig, man reagerar ju fortfarande på att han håller det här tempot. Sen kan man ju oroa sig för att Edmonton är så oerhört ensidiga ändå, att allting hänger på honom och Draisaitl, och de spelar ju mycket, så det är inte så konstigt så sätt. Men jag tycker att det är så bra för hockeyn att det finns den här extra nivån bland superstjärnor, att det är de som liksom pejsar ligan och gör saker som man tycker, jag ska inte säga var omöjligt, men som är lite otroligt att han håller det här tempot. Och jag hoppas att han tar 100 poäng, så det hade varit superbra för NHL om han tar sig dit på en förkortad säsong och det blir en extra snackis. Bara att han attackerar den noteringen tycker jag är starkt och häftigt. Och vi pratade ju, tror ni att det är någon som når 100 i år? Nej, det är nog för svårt på 56 matcher, men nej, han är där och nosar svinhäftigt. Och det enda man saknar med Connor McDavid är att han får till det verkligen i ett slutspel nu, och nu har de kvalificerat sig, så bring it on till Stanley Cup-slutspelet, säger jag. Det är så häftigt att se honom spela.
Ja, och jag älskar att du bring it on med de här punkterna då, som jag vill komma in på där just med Superstar som du nämner också. Om man tittar på det här, Håkan, för jag gästade Sporthusets podcast, och då pratade vi lite NHL där, Lasse Granqvist och Tommy Åström då, som driver den. Det är en utsökt podcast. Lyssna gärna på deras avsnitt varje torsdag, varje vecka. Men just det här med Connor McDavid, att han är så sjukt bra som han är. Men skulle man hålla upp hans ansikte på en bild och gå här i Stockholms stad, hur många tror du skulle känna igen honom?
Nej, av de icke-hockeyintresserade väldigt få faktiskt. Det tror jag bara, för att det är liksom en av nackdelarna både för NHL och för kanske för honom själv då. Det är liksom att han lirar i Edmonton. Edmonton som inte är speciellt sexiga. Edmonton som gjorde sig av med Gretzky mycket av den anledningen att de kunde få bättre betalt för honom helt plötsligt. Och egentligen inte har riktigt orkat hänga med i utvecklingen generellt, utan man håller sin nivå där och kan väl kanske inte heller, trots både Draisaitl och McDavid och det sättet de spelar på, utmana riktigt om att vinna en Stanley Cup alltså. Och det är väl liksom lite av det som man egentligen pratar om och som man kanske försökt att lösa i NHL genom att man har det här cap-system på lönerna. Att man har en draftsystem, alltså att det inte ska vara pengarna som egentligen bestämmer vilket lag som ska bli bäst. Tyvärr så verkar det inte hjälpa i det här fallet, för att man lyckas inte komplettera ihop det med alla andra spelare så att man har en slagkraftig, ska vi säga, tredje och fjärde formation egentligen, eller om vi ska vara sanningen, väldigt nära målvakter som håller riktigt. För att det är väl där som egentligen bristen har varit för Edmonton länge nu, va? Offensivt så producerar de, men defensivt släpper de in för mycket. Mm.
Men det jag var inne på där, Lasse och Tommy också, det var ju lite det här att ja, men han är ju så enormt bra och det är ju en spelare som är exceptionell. Men han har ju till och med gjort fler poäng än Crosby på 400 matcher, så jag har ju en bättre notering. Så att det är ju verkligen en av de stora. Men tror du, Rickard, att det krävs att det blir någon sån här World Cup eller någon sån här bit för att han ska slå igenom i den breda massan i Europa också? Så det blir ju ett den här Messi-Ronaldo-snacket kring Conor McDavid.
Jag vet faktiskt inte om det är så att det går 2021 att slå igenom på det sättet att man blir ett så välkänt ansikte bland oss.
Får jag säga en sak direkt? Bara för att föra upp diskussionen på det. Det handlar egentligen om OS. Han måste leda Kanada i OS på ett sånt sätt som han leder Edmonton i NHL. Då kommer ju liksom, ursäkta uttrycket, de är världen lite exponentiellt att säga så. Men då kommer ju de få upp ögonen för honom. För då blir det ju liksom, då blir han den superstjärnan. Han har inte vunnit med Edmonton. Han måste vinna med Kanada i ett OS. Då tror jag, då kan han få den grejen.
Okej, okay. Jag kan hålla med om att OS eller internationell hockey gör att han får sig ett större namn och just att han får framgång och vinna mästerskap. Det är ju alltid en sån där asterisk som sätts bakom spelare som inte har vunnit någonting annars i hockeyvärlden. För att vi bedömer ju på ett sätt just lagspelet kanske mer än exempelvis basket och så. Men nej, och få framgång individuellt i slutspelet och vinna mästerskap. Det är klart att det är det som gäller. Men sen tror jag inte att kanske Conor McDavid kommer bli ett sånt namn som övriga världen, förutom de hockeyintresserade, känner till. Jag tror inte att världen med allt det som går att välja och all den media som matas och just de här filterbubblorna, att man blir matad med det man är intresserad av. Jag tror att det är svårt att slå igenom på det sättet. Och dessutom har han inte en sån personlighet att han är speciellt utåtagerande och vill synas utanför isen på gott och ont. Så det tror jag inte att han kommer bli. Men däremot så att slå sig in bland de här stora namnen på vart han nu kommer landa, topp 10 av bästa hockeyspelare genom tiderna, en sån sak. Det finns ju några stora namn och bara nämnas i sammanhanget runt om är ju stora ord såklart. Men nej, det som man gör i modern tid nu, det är ju faktiskt, tycker jag, på kanske inte Gretzky-nivå, men i alla fall i Jaromir Jagr, Mario Lemieux-nivå, så att säga. Lemieux var ett steg före, det måste jag säga. Det var ju lite förstås. Men det är svårt att placera in honom innan. Och just mitt i karriären, det har ju varit samma för Sidney Crosby också, även om han har vunnit titlar och gjort det ena och det andra. Så har det väl tagit lite tid och det krävs att man kommer upp i de här milstolparna innan man på något sätt kan summera och reda ut allt det där. Vi gjorde ju en sån här lista över NHL-svenskarna genom tiderna. Det är fanken inte lätt att bedöma de som fortfarande spelar.
Ja, det är jättesvårt och det är väldigt intressanta åsikter, för det är precis det man vill komma åt, just att här har ju NHL en spelare då som verkligen nästan kan mäta. Så man kan ju nämna honom där med Lemieux och Jagr som du är inne på. Det är väl såklart upp ett snäpp upp till Gretzky som ingen kommer att nå. Men ändå, poängmässigt, jag menar, det är tredje spelaren som lyckas göra 90 poäng eller fler på femte matcher. Och det är två som har gjort det tidigare. Då vet ni vilka det är såklart då. Lemieux och Gretzky. Ja. Så han är ju där, men just att NHL har ju ett ypperligt läge att ta sig igenom de här filterna nu när man har en sån här guldklimp. Hur tänker du kring det, Håkan, hur de kan bygga honom ännu mer?
De bygger nog honom så gott det går, så att säga. Men så länge han inte slår något spektakulärt rekord och tittar du på antalet poäng, så alltså du kommer inte räkna en halv säsong i ordinarie resultatlistor eller rekordlistor, va? Utan då har du Gretzky som är, vad är det, 252 eller vad hade han? Då är det alltså ett rekord som han ska försöka slå. Han är inte den notoriska målskytten, så han gör de här 92 som Gretzky hade eller något liknande. Utan han är alltså, han är sin generations bästa spelare. Och då är han ändå utmanad lite av Austin Matthews, va? På något vänster.
Nej, det är inte ens nära där.
Tycker du inte?
Nej, det tycker jag inte. Uh-huh. Jag tycker han är två snäpp före Austin Matthews faktiskt. Även om Matthews är bra.
Matthews är den som leder målskyttet i alla fall för tillfället, va? Och det är liksom, det är ofta det som vi säger, det är svårare att göra mål än att få en assist. Det är ungefär ett på två då, så att säga. Så att ett mål betyder ju ofta mer, va? Vi har ju hyllat Gretzky för målen, men vi hyllar ju framförallt Ovechkin för det sättet han är, så att säga, va? Och så när vi hela tiden tittar på Niklas Bäckström, så ja, då kommer han lite efter och sånt där. Så att mål räknas på något vänster mer än poäng också. Så att det är också en kategori som gör att han hamnar, så att säga, under det här definitiva superstarslocket Conor McDavid. Men som sagt, att han är då bäst i sin generation, det är ju ingen tvivel om, alltså. Och det kanske de är marginal till och med.
215 poäng hade Gretzky 85-86. Ja. Som
och det är bästa. Ju poängligan det är ju de poängrekorden som det hade varit bra för honom, jag håller med om det, att slå. Men just målrekorden, det är klart att målskyttar, du var ju målskytt Håkan, så det är klart att det är där man tittar.
jag hade ofta fler utvisningsminuter än mål.
Ja, men det var ju givet liksom, om man går uppåt en 150 minuter blir det svårt annars. Nej, jag skojar bara, men helt ärligt så poängligan är ju det som gäller. Det är ju där han kan attackera. Och göra det i Stanley Cup-slutspelet vore ju en jättefjäder i hatten för honom. Han har inte varit där så mycket. Så det är det också. Att de har inte varit i slutspel. Då blir man bortglömd. För det är liksom då som alla tittar. Nationellt också. Och internationellt för den delen. När det blir Stanley Cup-finaler. Och det blir de här... Alltså prestera som mest mot samma lag. Det är det man undrar. Hur han tar sig an och tacklar. Går det att markera bort honom över en 7-matchserie? Jag tycker det ska bli så kul med slutspelet i år igen, såklart. Men just att se de här kanadensiska lagen mot varandra också. Det kommer bli toppen. Och sen så har han ju haft Dreisaitl med sig också, som man undrar ibland. Ja, men får han lite draghjälp av Dreisaitl också? De spelar ju väldigt bra ihop, men de spelar ju inte alltid tillsammans heller. Så, men det är ju underhållande hockey. Och jag vet inte, lek med tanken på att Connor McDavid hade gjort det här i Toronto och Auston Matthews hade spelat i Edmonton. Ja. Då tror jag att skulle det kunna vara så att han hade haft en starkare status också. För där är ju medialampan ännu starkare.
Ja,
ja, sannoliken. Vi kommer prata mycket om Conor McDavid. Och vi såg ju det på nära håll när vi gjorde matchen i Skandinavium. När han var där med sitt Edmonton. Hur stor han var bland kidsen. Det var ju hysteri som en rockstjärna nästan. Han
kommer du ihåg upp. World Cup?
Ja. Ja, ja, ja.
Han virvlade in. Det var bland det sjukaste.
Ja, och jag menar, då var han ju, då kan man inte varit gammal där, nej. Det var ju under 21-laget, och han var ju ett par år yngre. Ja, det var häftigt, och det är bara början på en väldigt stor och intressant karriär, och jag älskar ju att det är en som öser på med så här mycket poäng.
Liten fråga bara lite till er så här. Hur skulle ni själv tro att ni hade reagerat om ni visste att ni var den här generationens bästa spelare, men jag spelar ett lag som antagligen aldrig kommer ha en möjlighet att vinna?
Ja,
så kan man ju inte tänka.
Vid något tillfälle när han är mitt i det hela, när han spelar sitt spel och gör sina 4 poäng i snitt här och där, och så tittar han på resten av laget när de sitter på utsidan av bänken där, och så tittar han på de andra lagen. Alltså någonstans finns det ju en realism hos varje människa. Och den realismen man upptäcker liksom, att sannolikheten att vi kommer vinna med det här laget eller med den här klubben, den är rätt liten.
Men då är det en NHL med all den scoutingverksamheten och alla vassa spelare ändå. Det är ju liksom inga dåliga hockeyspelare som tar en tröja i NHL. Så skulle jag ha känt att there is a chance, helt enkelt. Men du, det finns det ju också för honom att bli värdsätta på våran världsranking i Viaplay Hockey Podcast. Vi hade ju en förra veckan som Erik Granqvist styrde, och det är Rickard Wallin som ska ta den här veckan. Vi ska ta hur det såg ut. Håkan, du har ju också haft det en gång. Men förra veckan såg den ut enligt femteplats då. Crosby var femma i världen. 4 var Mika Zibanejad, 3 McKinnon, 2 Panarin och 1 just Conor McDavid. Hur ser det ut den här veckan, Rickard?
Ja, jag meddelade ju dig lite här på morgonen att det kommer ju vara Lillis Nilsson och Mikael Wikstrand och Victor... Nej, jag skojar.
Den som är bäst på den listan i sådana fall, det måste ju vara kassören i Färjestad i sådana fall, va?
Ja, så är det. Nej, skämt åsido. Femte plats på världsrankingen, där går Mika Zibanejad in. Med 2 mål ikväll. Rangers förvisso inte till slutspel i år. Men han är uppe på 48 poäng på 53 matcher med den direkt urusla första 20 matcherna han hade. Det är starka papper ändå. Han är tillbaka, Mika Zibanejad. Och får ladda om inför nästa år. Kanske spela VM, vem vet. På fjärde plats, där har vi honom som som ingen pratar om, men som ändå är den näst poängrikaste spelaren i ligan. Leon Draisaitl, 1,46 poäng i snitt, 73 poäng på 50 matcher. Alltså det är ju sjuka siffror det också. Men han är ju lite i skuggan av en annan lirare där. Så, men han får vara på fjärde platsen på den här rankingen i alla fall. På tredje plats Nathan MacKinnon, som kan göra vad som helst med en puck, och hans tempoväxlingar, ja, de är ju helt magiska. Längtar efter att se honom och hans lekkamrater där med Landeskog och Rantan i slutspelet. De har ju varit riktigt bra hela året, och de verkar varva upp nu i slutet av grundserien också. Så MacKinnon på tredje plats. Sen har vi Håkans kompis Auston Matthews, 39 mål. Och mål är ju tydligen det svåraste att göra, trots att man får fina passningar. Men nej, 39 mål på 48 matcher, inget snack om det. Att det är ju otroligt imponerande i den här hockeyn som spelas, med all scouting och allt bra defensivt spel, målvaktsspelet. 39 mål på 48 matcher, mycket, mycket starka siffror. Och också när man pratar Matthews, och göra det i Toronto med den uppmärksamheten det följer, och göra det över tid och leverera så här. Det är superimponerande. Men han kom ju inte riktigt nära. Ni vet ju vem som är etta på världsrankingen även denna vecka. Med attack mot 100 poäng, 4 poäng i natt, 91 på 50, 1,82 i snitt. Ja, du har sagt det, Gide, men det tål att sägas igen. Det är ju otroligt starkt. Connor McDavid. Det är bara att jaga för alla andra.
Sannoliken, och även då på vår världsranking, den första spelaren. Han är historisk också nu då, som toppar två veckor i följd. Får vi se vad som händer nästa vecka. Vi kan väl stanna kvar lite då på den killen som föll ur listan här, Panarin, som verkligen föll i isen också natten till idag. Erik var ju inne på det här med Tom Wilson då, som handgripligen kastade omkull honom, och det kunde gått riktigt, riktigt illa när man såg det i slow motion då. Panarin utan hjälm. Tom Wilson, vad kommer hända, Sörgen? Och upprörd blir det när du ser det?
Ja, det där sista är alltså bara det att dra håret och riskera någonting när hjälmen är av sådär. Och på något vänster egentligen inte, det var ju inte ett slagsmål, utan det var ju liksom ett, det var ju en sån här barfight nästan, när det var en hög av spelare som låg på varandra och slog mot isen. Och alltså det var faktiskt en riktigt lågvattenmärke, inte bara för Tom Wilson, men för egentligen hela det gänget som låg där i en stor hög. Det är lite svårt att svara på vad NHL kommer göra i det här fallet, va? För att, alltså i vissa fall så är han ju sedd som en repeat offender i och med att han har varit avstängd i år, men han har inte varit avstängd för det här egentligen på något sätt, och jag vet inte hur de rubricerar det här också. Ursäkta, jag ska bara
Då kan jag fylla i så länge. Ja, jag kan fylla i att han har fem gånger varit avstängd de senaste 3,5 åren. Då skrev ju Erik Granqvist där på sin Twitter, så att han har ju ett rekord med sig också, Tom Wilson i Washington.
Precis, men repeat offender är ju, jag tror att det är någon tvåårsgränsen, va? Att du ska ha vissa straff för att du får det tillagt. Men han har ju blivit en belastning. Han har blivit en belastning för NHL. Han är sakta men säkert också en belastning för Washington. För att på samma sätt som han är en tillgång till dem när de spelar, så är han ju så att säga en nackdel att ha avstängd hela tiden. För de vet inte riktigt vad de ska göra med han. Så att han börjar väl sakta men säkert på bränna ljuset i bägge änder på något sätt, va? Han blir avstängd för mycket, han blir bättre och bättre, han är rätt så bra betald dessutom, som sagt, så att det kostar ju att ha honom på sidan om. Så att han är ju lite självdestruktiv i det här spelet, så att jag tror nog som sagt att hans stjärna är fallande, trots att han kanske har många, många bra år kvar som hockeyspelare. Men just på grund av uppförseln, så nej, det blir, folk kommer liksom dra sig undan ifrån honom och inte behöver honom på det sättet som de har gjort hittills.
Ja, det är ju en bra spelare också. Han är viktig för Washington och producerar ju en hel del. Men vill du kommentera det, Rickard, eller blir du bara förbannad när du såg det?
Ja, nej, alltså det, jag vet inte vad man ska säga längre. Och jag tycker, jag lyssnade på Mika Zibanejad. Han sa att jag vet inte varför jag är förvånad. Och det är så jag känner också. Han har ju den här loose cannon, som man säger. Alltså, han är ju som en osäkrad pistol som bara väntar på att gå av. Men det här var ju liksom visst, det skulle, man skulle kunna argumentera att det är farligare med de här armbågstacklingarna i full fart och hela den biten, men det här var ju överlagt och just en spelare utan hjälm och hela den biten. Jag tycker att det måste finnas ett symbolvärde för NHL att göra ett statement här, att så där gör man inte. Det såg för jävla illa ut på ren svenska, och jag hoppas att de gör någonting åt det, men jag är precis som Håkan är tveksam om vad som verkligen kommer hända. Det bästa vore ju som Granqvist föreslog också, att det blev en lång tydlig avstängning för honom och så att han en gång för alla får chansen att kliva åt sidan och få göra förbättringar, men jag tror inte att det kommer hända, att det blir ett så pass långt straff. Det tror jag inte, utan jag tycker också att Washington har ju försvarat honom till viss del under en lång tid, och även i kommentarerna efter den här situationen så tar man inte tydligt avstånd från det heller. Så fram tills de börjar göra det själva så kommer han nog tyvärr fortsätta hålla på så här också. Så det är ju ledsamt att se, och hoppas att Panarin är okej. Nu är väl hans säsong slut liksom. Han kommer inte spela de sista matcherna för säsongen heller, och hoppas att det inte är någonting som är långvarigt med en huvudskada.
Nej, de har 3 matcher kvar, Rangers, Washington har 4. Det kanske blir en avstängning på de där 4 matcherna, och sen att han är tillbaka i slutspelet. Vi får se det där. På tal om slutspelet, bara släng en liten blick på det, Håkan. Det är faktiskt 12 av 16 lag som redan är inbjudna till den där festen med ett antal matcher kvar. Det är en liten missräkning för NHL där såklart, men är något lag som du tror och känner att höj ett varningens finger för det här? De här ser vassa ut. Vad känner du?
Det finns ju många lag som ser väldigt bra ut, men de, så att säga, de har ju varit klara rätt länge, och de har vi väl så egentligen har vi väl lagt in i den här förberedelsefasen nu, vad vi ska titta på och sånt där. Men ett lag som egentligen återigen har genomgått någon form av förvandling, det är ju St. Louis. Med det spelet som de hade i början på säsongen, de skador och alla problem, och sen så helt plötsligt nu så störtsar de tillbaka. När vi kanske började befara att de inte skulle komma till slutspel och Arizona skulle gå ifrån där för att de hade ett lättare schema, ja, då visade det sig att den här, ju brantare backen är, desto starkare vart St. Louis, och det sättet de har spelat nu på sista matcherna mot lag som ligger ovanför dem i tabellen då. Det har ju varit alldeles lysande, och det är ju egentligen tillbaks till det St. Louis som vann Stanley Cup för ett antal år sedan, eller ett par år sedan. Så att jag tror att alla bävar för att möta St. Louis. Jag tror både Vegas och Colorado, de är liksom, det finns egentligen inget bra val av varken Minnesota eller St. Louis. Men jag undrar om det är St. Louis som är det som man är mest orolig för att som de har spelat på slutet, så är de definitivt en stark utmanare till att gå långt i Stanley Cup.
Ser du något annat lag som kan smyga, ligga där i vassen och lura lite när allting drar igång nu här inom ett par veckor, Rickard?
Alltså alla slutspelsplatser är ju, de är inte tekniskt sett klara, men de är egentligen tillsatta. Det är klart att Arizona skulle kunna gå om teoretiskt sett. St. Louis kommer de inte göra. Det är Dallas och Nashville som är väl den som är mest öppen, men det skiljer trots allt några poäng där, och Nashville har spelat bra på slutet, så den känns inte speciellt öppen heller. Det som jag tycker är intressant är ju att Boston har verkligen verkar ha kommit igång och fått in Taylor Hall i laget och hela den biten. Om de blir friska på backsidan, just den East-divisionen, det kommer ju vara den tuffaste att gå igenom, tror jag. Men jag tror att om man går igenom den där med gott självförtroende och hittar sitt spel, så kommer det bli, det laget som kommer ut där kommer vara de som blir den största utmanaren till Vegas, Colorado, som jag har hållit som favoriter. Så men Boston tycker jag har gjort det bra och gjort det smart med sina värvningar och ser bra ut. Men jag vet inte om jag har någon riktigt bra dark horse annars. Jag tror inte på Montreal speciellt mycket exempelvis. Och St. Louis skulle kunna överraska med sitt vägvinnande spel. Nashville har inget att förlora om de går till slutspel. Det skulle vara de då som är lite överraskningslag. Annars så, det känns som att även om slutspelsplatserna är tillsatta och att det inte blev så här spännande runt sträcken, men det borgar ju också för att vi kommer få väldigt, väldigt jämna slutspelserier. Det är svårtippat i vanlig ordning, men kanske lite extra i år. Ja. Eller vad säger du, Håkan?
Ja, då, det håller jag med om. Och just i öst, där i Ystra, jag satt och tittade, va? Där har Washington till exempel, de har 6-2 på Islanders i matcher. Och självklart så, de ser ju ingen nackdel i att möta Islanders då, men och matcherna mellan Pittsburgh och Boston, så har ju Boston fördel på Pittsburgh. Så att det är de här matchupens i första omgången som egentligen man kan lira sig till nu med det här upplägget som man har i den här säsongen. Men jag undrar om lagen är så upptagna av det heller, va? För att det är som sagt, du klarar första gången då, men då kan du få liksom ännu sämre del nästa, eller du kan inte komma undan eller spela undan nästa del i lottningsfasen där. Så att jag tror att man tar bara hand om sitt eget spel, spelar så bra man kan hela vägen in, va? Så får man se vad som händer.
Ja. Får jag läska er lite då hur det ser ut just nu med den här matchupen då i kommande slutspel? Eventuellt då Toronto-Montreal, bäst av 7 matcher i första rundan.
Mm. Edmonton, blir intressant, hör du.
Edmonton-Winnipeg kan vi skaka lite där också. Washington mot Islanders då. Pittsburgh mot Boston.
Lite ja, tack.
Rivalitet också. Carolina, formstarka.
Se upp för supervassa. Dem. Se upp för Carolina.
Ja, se upp för Nashville. De kan mötas där i första rundan. Det blir också en häftig
duell. Där vinner Carolina. Där vinner Carolina.
Florida, Tampa. Ett litet derby i första rundan. Tack kan vi inte nej
till. Om Erik var resande reporter i Ängelholm så kan jag vara där i Florida på den matchserien om ni vill.
Ja, då kan jag bevaka Vegas mot St. Louis i så fall. Och sen har vi Colorado mot Minnesota. Den tar väl du gärna, Rickard? Ditt gamla gäng där, Minnesota.
Ja.
Vilka fighter.
Vi. Ja, exakt.
Vilka fighter.
Där åker vi. Jag måste köpa nya badbyxor.
Ja, men du, på tal om USA och så pågår det ju ett slutspel där redan nu. Sverige besegrade ju USA och har tagit sig till semifinal i U18-VM, avgörs ju i Dallas. Ni kan följa mycket där på Hockey Sverige och EliteProspects.com då, som är med och sponsrar. Den där turneringen är kul att se liksom hur de ångar på, men framförallt hur Sverige har agerat i den här turneringen efter storförlusten mot Kanada och man kommer tillbaka. Nu möter man Kanada i semifinal. Hur tänker du kring det där, Håkan?
Ja, det är ju som att kasta in en snöboll i en ugn. Va? Det är sakta men säkert rätt snabbt kommer det smältas ner. Kanada har ju gått som tåget här. Det är ju tvåsiffrigt i nästan varenda match. Så att det är självklart att det blir en väldigt tuff utmaning. Jag tycker det faktiskt var en bra prestation att studsa tillbaka för svenskarna och komma förbi USA. USA har alltid varit väldigt starka på U18-nivån. Sverige i och för sig har ju poppat upp lite på slutet här, som sagt, men med den början man hade så har det ju inte varit det hade inte kanske varit det man trodde, men positivt överraskad av det resultatet. Jag har sett ett antal av de här spelarna när de har gjort sina seniormatcher och det enda jag kan ha sett mer av, och så såg jag lite av den här en match i början på turneringen då. Det jag sett liksom, Aron, det är att vi är som alltid, vi är väldigt, väldigt duktiga skridskoåkare. Vi är väldigt tekniska spelare, skickliga. Men det är liksom inte det där grittet. Det är inte den där tuffheten, det är inte det där fysiska spelet riktigt som transatlantiska lag har, va? Och därför var jag faktiskt väldigt positivt överraskad av att vi klarade besegra USA. För det, jag trodde att de skulle spela lite tuffare med tanke på hur det hade drabbat Sverige då i tidigare matcher. Men vi får väl applådera dem faktiskt, Anders Eriksson och grabbarna här, till smart och bra spelat.
Var du med i U18-VM, Rickard?
Det var EM på den tiden. Ja, vi vann guld tack vare Daniel och Henrik Sedin. Vi behövde vinna mot Ryssland med 4 måls marginal i sista matchen, eller i finalen. Jag tror det var sån här rak serie då.
Ja, rak serie.
Och 5-1 blev det. De höll pucken och passade till varandra de sista 2 minuterna. Och, ja, det var häftigt, kan jag säga. De var bra redan på den tiden.
Ja, men det är coolt. Då har du EM.
Men en som var bra i den här matchen, eller som gjorde väldigt fina mål i alla fall, jag satt inte upp och såg matchen, men Fabian Lysell. Har ni sett målen?
Ja, jag har sett målen.
Jag har sett Lysell tidigare. Det måste faktiskt vara en av de snabbaste hockeyspelare jag sett.
Ja, jättefint 2-1 mål när han finta och gick runt köksvägen i superhög fart. Och nej, där har vi en spelare att hålla ögonen på, gå framåt i karriären.
Ja, häftig väg också. Jag är inne på honom här på EliteProspect.com och ser då. Det är ju en Hovås-kille, alltså, utanför Göteborg, och sen i Frölunda såklart, och sen upp till Luleå då. Han har gjort 26 matcher i SHL redan i den här ringa åldern, så det är intressant karriär. Tänk om de kunde skrälla mot Kanada också. Det har varit ruggigt, ruggigt kul. Vi följer det, så tar vi upp det nästa vecka i Viaplays hockeypodcast också. Vi avslutar ju alltid med topp 3 hockeyvärlden. Jag vet, jag älskar listor och jag vet att ni kan bli lite irriterade, kära experter. Men jag tror att lyssnarna uppskattar det också. Rickard hade ju världsrankingen. Håkan, topp 3 hockeyvärlden. Panga på!
Ja, jag har lagt den faktiskt på coachsidan och det som då ser lite spännande ut där och vad som kanske figurerar. Vi pratar ju ofta om svenska coacher till NHL och liknande och sånt där, men bara för att det liksom ger lite perspektiv på det hela, så har jag försökt att sätta upp en intressantaste coacherna i världen-listan. Och jag börjar med plats nummer 3, Gary Gallant, som för tillfället är arbetslös generellt, men ska ha Kanadas lag i VM för att sakta men säkert komma in i branschen igen då. Att det här sammanfaller med när faktiskt Seattle Kraken är ju för första gången ett NHL-lag nu, med tanke på att de hade betalat in den sista delen av sina 650 miljoner där som det kostar att kliva in, så är ju han ett hett namn som aspirant på den första coachpositionen i Kraken, som han var i Vegas för övrigt.
Ja, precis.
Nummer 2 på den här listan, och som kanske då också är en otroligt het namn på två sidor, dels i Ryssland och nu också antagligen i Kanada, det är ju Bob Hartley, som tog avantgarde till mästerskapet i KHL, coachade till det och har gjort ett fantastiskt jobb där under ett antal år, va? Han är ju flerspråkig, han är aktad och har en meritlista som är nästan på gränsen till så att han sjunker om man ska sätta sig i en livbåt. För han har så mycket guld och glitter runt omkring sig. Det tror jag är en coach som kommer att generera mycket intresse från NHL-lagen som ska byta coacher när det händer. Och det är väl ett par stycken. Men störst, först, bäst för tillfället, Rob Brind'Amour i Carolina. På det sättet han har fört det laget upp alltså till den positionen, från jerks till first. En riktigt magnifik tränarkarriär, alltså coachkarriär. Och som tror att det gör han kan få mycket, mycket priser under våren. Kanske både som individuellt och som lag. Så att Rob Brind'Amour. Erik brukar alltid säga att det är den enda som har större biceps än han har. Men han har också större coach framgångar än vad Erik har.
Ja, han jobbar ju på det i alla fall, se vad de kan lyckas med här. Men de där bicepsen, de är mäktiga ju. Vad säger du om den listan, Rickard?
Ja, men den var bra. Jag håller med om i stort sett allt i vanlig ordning.
Ja, det är bra. Nu är det dags att bygga vidare. Det var ju podcast som är färdigsnickrad nu, nummer 309. Vad hände under eftermiddagen för dig, Wallin?
Nej, nu är det färdigsnickrat för dagen. Nu ska jag ladda om mentalt för eftermiddagsmanglingen.
Ja, det var ungarna på väg alltså från förskola och skola och sånt. Södergren då? Karantän, är den klar?
Nej, den är klar. Så nu är jag testad och klar och första vaccinsprutan är sant. Så sen, nu väntar jag bara på att de lyfter den här inresekarantänen som det heter för oss som är vaccinerade. Så att det börjar se ljust ut, hörru, trots att temperaturen har sjunkit lite. Men det kanske blir en sväng ut på golvet på ranchen om ett annat.
Ja, det är bra. Härligt. Och det ska bli 20 grader här nästa vecka sen. Så det är bara välkommen tillbaka till Stockholm. Och till upptrappningen av Stanley Cup-slutspelet. Vi kommer ju visa allt precis som vanligt. Och så via Play Hockey Podcast nummer 310 nästa vecka. Tack så jättemycket, Rickard.
Tack själv.
Tack så mycket, Håkan.
Tack själva, killar. Trevligt som alltid.
Ja, och så har vi haft den första live-lyssnaren på den här podcasten någonsin också. Erik Granqvist har suttit med hela episoden här och lyssnat lite. Tycker vi är trevligt. Han står säkert att chippa lite golf. Så vi skickar en solig hälsning till dig också och tackar för Eriks tyckande där. Och till våra kära lyssnare. Ni är helt underbara. Det här engagemanget vi får från Viaplay Hockey Podcast, det ger oss så mycket. Fortsätt gärna med detta. Och hashtaggen är VH Podcast om ni vill skriva. Annars kontakta ni Rickard, Håkan, Erik eller mig på Twitter. Vi svarar på det mesta där. Så ha nu en angenäm hockeyvecka. Njut av NHL, SM-slutspelet och förhoppningsvis också den hockeyallsvenska finalen. På återhörande allihopa. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected and a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.